Vad är sanning? I en tid som vi lever då alla tycks ha rätt till sin egen sanning. Så länge det känns rätt för mig så är det sant. Eller en tid då falska rykten sprids snabbare än det som verkligen är sant. En tid då människor döms och hängs ut utan någon riktig rättegång. När rättegångar och dess domar ibland verkar ytterst tveksamma. Jag tror ni har alla exempel på det senast i veckan. En tid då människor i vårt land utvisas trots risken för deras liv. På grund av att deras tro på Jesus ifrågasätts. Och trots flera personer, flera trovärdiga vittnen som kan intyga den här tron, den här omvändelsen som de här personerna har gjort, det är på riktigt. Lika riktigt som det är för dig och mig. I en tid då människovärdet ifrågasätts, när samhället sviker, när bidragen, hjälpen, assistansen dras in, när samhället sviker, när den här hjälpen rycks undan och när det verkar som att inte riktigt alla människor är önskade. Alla människor verkar inte vara lika mycket värda. I en sådan tid kan man fråga, vad är sanning egentligen? Och i en sådan tid och i varje tid så behövs evangelium. Det behövs goda nyheter. Det behövs hopp. Ja, den senaste tiden eller det senaste året kan man kanske säga, så är det ett bibelord som har återkommit till mig och som jag mycket väl kan ha nämnt här någon gång också. Men jag tänker att jag ska läsa det innan vi går in i den riktiga texten för dagen. Men det är från Mika kapitel 4. Så står det så här ifrån den första versen. Men den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken ska strömma dit, folkslag i mängd ska komma och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakob Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han ska döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen ska hota honom. Herren Sebaot har talat. De andra folken håller sig till sina egna gudar, men vi ska hålla oss till Herren vår Gud. Alltid och evigt. Ibland så kan man tänka när man läser sån här text och lite att om fred och frid i världen så kan det verka väldigt avlägset faktiskt. I en tid som där människor, ja visst nu kanske det är i världsläget där Nordkorea har som under årtionden rustat upp. Men det kanske kommer något rykte nu om att ja, men de kanske ska rösta ner. Men människor och världen gör sig redo på något sätt att strida. Men ändå, där får vi ändå blicka mot fred. Men det som har talat till mig i den här texten och som jag tror är ett budskap in i vår tid, det är att en tid kommer då vi kommer att få se fler och fler söka sig till Herren. Herren Jesus som står där orubbligt fast. Och mitt i världen så får vi som Guds församling, som Kristi kropp, stå där som Jesus, tillsammans med Jesus. Och så kommer människor till oss, eller till Jesus, och ställer frågan: vad är sanning? Eller låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakob, Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. Och så får vi på något sätt vara med och förmedla och visa på vad Guds ord säger, vad Jesus säger, vad han vill. Han som är sanningen. Men vi ska gå direkt vidare till den text som ligger till grund idag. Och vi kommer i texten, den är från Johannes 18 och vers 28. Och det kommer komma upp på väggen här. Vi närmar oss påsken, eller det här att Jesus kommer att dö på ett kors. Men Jesus, han ställs inför rätta, och det är i den texten vi kommer komma in. Och som jag nämnde i inledningen, att i vår tid så är det lite domar och rättegångar som kan vara lite tveksamma. Och lika så skulle nog den här rättegången som Jesus var med om också höra till den kategorin. Men vi läser från Johannes 18 och 28. Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade: vad anklagar ni den här mannen för? De svarade: om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig. Pilatus sa: ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade: vi har inte rätt att döda någon. Ty det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: så du är judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa: jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och har kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Sedan gick han ut igen till judarna och sa: jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konung? Då ropade de igen: inte honom, utan Barabbas. Barabbas var en rövare. Vi ber en kort bön. Tack Jesus för denna söndag som vi än en gång får komma in för dig. Vi får lyssna till ditt ord. Vi får tillbe dig. Vi får prisa dig. Tack Jesus för att du med din heliga ande är mitt ibland oss. Tack för att du vill tala till oss. Tack för att du vill beröra oss. Du vill förvandla oss. Du vill vägleda oss. I och för den tid som vi lever i. Gud, var med nu resten av den här gudstjänsten. Och var med i de här ord som kommer att förmedlas. Amen. I den här texten, det finns absolut massvis av detaljer vi skulle kunna fastna i eller stanna upp vid. Men kort och gott så ställs Jesus inför rätta. Han ställs inför rätta hos den romerska makten. Alltså Israel var ju ockuperat. Det var inte judarna själva som bestämde i landet. Även om de kanske hade vissa privilegier, så var det någon som stod över dem. Så de för Jesus till Pilatus. Och det beskrivs hur judarna inte själva, alltså för Pilatus, han säger, ja men ni kan väl döma honom själva, ni kan väl lösa det här. Ja, men de kunde inte det, de kunde inte döma honom till döden tydligen. Utan i någonstans, så även om de fick följa Mose lag, så var de någonstans också under romersk. Och de här anklagelserna då som judarna, de här som tog Jesus till inför Pilatus kom med, de verkar vara, i alla fall i Pilatus öron, ganska vaga. Och i den texten vi läser här så finner Pilatus Jesus faktiskt oskyldig. Och så öppnar han för möjligheten att, ja men, nu finns det ju en chans för Jesus att bli fri. Jag har ju den här seden då jag kan i påsken här få frige en fånge. Och så föreslår han Jesus. Men folket, de som står och hejar på eller som har den här makten, de vill hellre frige en rövare. En brottsling, en kriminell. Jesus var inte kriminell. Men de låter hellre en rövare gå fri än Jesus. Och i det här sammanhanget, i den här texten vi läser, så ställer också då frågan, Pilatus frågan, vad är sanning? Och det kanske är där någonstans som jag kommer att nysta och utgå från den här frågan. Vi som känner till en del om Jesus, om Bibeln och så, vi som kanske är läsare av den här texten, vi vet ju att sanningen, det är en person. Det är Jesus själv. Jesus, han som sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Är det sant? Och vem är Jesus? Det är inte helt enkelt, kan jag tänka mig, att förstå för en person som inte redan är invigd, som redan är i den här kontexten, som redan är jude. Pilatus, han sa själv, jag är ingen jude. Och samma sak för oss, eller liknande för oss som inte har en förförståelse om vem Jesus är, vad Bibeln är, som kanske inte är uppvuxen i ett kristet hem eller ett hem där det var vanligt att man gick till kyrkan eller läste Bibeln. Man kanske inte är uppvuxen i Sverige. Eller Sverige som för en, om någon generation tillbaka, då fanns det en förförståelse för den kristna tron. Sverige var ett kristet land, man hade kristendomsundervisning i skolan. Det finns vissa skolor som fortfarande har kristendom på ämnet, men det hör ju inte till den vanliga. Det fanns en viss förförståelse. Men de som växer upp i Sverige idag får inte det. Och hur är det då för dem? Vem är Jesus? Och någonstans så kanske man börjar då förlita sig på andra. Andras röster, andras uppfattningar om vem Jesus är. Ja, men Jesus, det är inget för dig. Det är ett påhitt. Det är en fantasiperson som någon har hittat på för att samla människor, få lite ordning i samhället eller vad det nu kan komma med för tankar kring vem Jesus är. Eller kanske man säger att ja, men Jesus är Gud. Han är sanningen, han är vägen, liksom sanningen och livet. Men för en person som bara hör det på gatan, som inte har förförståelsen, så är ju det, kan man undra liksom, hur det faller. Men att själv söka sanningen, att själv få komma till insikt. I våra liv så ska vi inte bygga allt på känslor. Men ibland kan man, kanske den här magkänslan kring vad är rätt, vad är fel, den kanske kan hjälpa oss. Frågan om vem Jesus var ställdes även tidigare till lärjungarna. Jesus har frågat, vem säger ni att jag är? Lärjungarna hade sagt, förklarat liksom vem folket sa. Det var massa olika förslag om vem Jesus var. Men Jesus frågade till lärjungarna, till sina närmsta, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Och nu är det så här, den här texten om Pilatus, den kommer att, den här rättegången, eller om man ska säga den, det kommer att fortsätta. Och det kommer bli lite som en cliffhanger, säger man, va? Ja, en sån där, en fortsättning följer till nästa vecka. Men man kan ändå se någonting hos Pilatus, att i hans magkänsla någonstans så är det någonting som man kan tänka sig att som sa ifrån, att det här som de kommer med för hans anklagelse, nu ska vi döda honom för han har sagt det här. Det var något som inte riktigt stämde, eftersom att Pilatus ville fria honom. Han fann honom oskyldig. Men han ställde frågan där om att vad är sanning? Ställde han frågan till Jesus. Och man kan fråga sig, jag ska återkomma till det också, men att svara på det viset kan vara också ett sätt att undfly. Att själv ta reda på sanningen. Att undvika, liksom att inte helt ta ställning. Och när vi gör så i våra liv, när vi inte riktigt vill söka vad är sanning? När vi inte riktigt helt och hållet är kanske beredda att se, att faktiskt se att men här har jag möjlighet att fria honom. Jag skulle kunna använda min makt som den här romerska makten till att liksom bara säga nej till de här judarna. Men att på något sätt liksom undgå, som fly undan det här. Det leder, tror jag, och som vi kommer att se senare om man skulle läsa längre fram, att det leder Pilatus dit han egentligen inte vill. Och som ledare och som kanske som människa också, så finns det tre stora frestelser som man ibland pratar om. Pengar, sex och makt. Och Pilatus, han har ju en maktposition som på något sätt stod på spel. Där de här ledande judarna kommer och han vill väl hålla stånd, eller så hålla sig fri och kanske vän med alla. Och Pilatus, han blir snärjd, han blir påprackad av judarna som kanske egentligen inte hade makten, men ändå på något sätt så hade de det. Och i pressade situationer, i utsatta lägen, så är det inte allt för ovanligt att man tar beslut som gör att saker och ting bara blir trassligare och trassligare. Jag tänker på hur människor som har fått maktposition och genom kanske lite oärliga metoder, genom fulspel, genom olika allianser, sedan har blivit utnyttjade. De har varit bundna till att göra det där som de hade lovat. De blir utsatta för utpressning. Jag ser på en tv-serie som har gått i ett antal säsonger nu som heter Homeland. Någon kanske känner till den. Det handlar ju om en... Ja, jag får en hand där. Jag har sett din hand. Du kan ta ner den. Men nej, men så här är det, att den här serien Homeland, det handlar ju mycket nutids samtidshistoria kring en CIA-agent som är bland annat i lite sån här terroristkretsar på något sätt. Och men den här senaste säsongen, eller de senaste två säsongerna, så har det varit ganska mycket om amerikansk politik, inrikespolitik och presidentposter och sådär. Och ser man den, så är det ganska mycket sånt där som försiggår i den här tv-serien. Hur människor går bakom ryggen, och det är fulspel hit och dit, och det är lugner och svek. Och tyvärr så är det nog inte helt, eller alltid, särskilt långt ifrån verkligheten heller. Att det kan vara så det går till. Men det är därför som sanningen är så befriande. Att inte behöva ha hemligheter, att inte behöva leva i lugn, utan i frihet och i ljus. Sanningen ska sätta er fria. Vi vet hur det är i våra relationer, hur sanning, när vi är ärliga med varandra, förhoppningsvis så får det våra förhållanden att fördjupas, att växa. Men kanske vet vi också hur de där lugnerna, de där hemligheterna som vi har, hur det skadar och fördärvar. Och inför Gud så får vi säga precis som det är. Vi får bekänna vår synd, vår brustenhet. Vi får berätta våra hemligheter, våra innersta tankar och önskningar. Vi får komma med våra tvivel, våra brottningar. Och han ser oss, han lyssnar på oss. Och han förlåter oss våra synder. Han sätter oss fria. Den sonen gör fri, han är verkligen fri. Och vi får bekänna vår tro på Jesus. Vi får bekänna och säga till Jesus att jag behöver dig mer än någonsin. Romarbrevet 10 och från vers 9 säger: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Vad betyder hjärtat? Visst, vi kan intellektuellt i tanken, när vi tänker på Jesus och allt som han säger sig vara, så kan det ibland verka lite för bra för att vara sant. För det är utöver det där som vi i vårt egna kanske medvetande skulle kalla för naturligt. Men är tron en intellektuell, en logisk produkt? Eller betyder det här med hjärtats tro någonting annat? Något djupare? Tro att våga kliva ut på något sätt i det okända och ge Jesus en chans att visa sig för dig. Visa vem han är. Vi får bekänna inför Gud, och vi får sätta, jag tror att vi i det också ska få, att det är viktigt att vi får sätta våra egna ord på vår tro. Att du formulerar din egen bekännelse. Och det som händer i dig, och det som händer i hjärtat när du börjar formulera: Jesus, jag vill tro på dig. Kom, bli min Herre, min Gud. Så händer det någonting, tror jag, i våra hjärtan. Jesus, han beskrivs också som i Bibeln som det sanna ljuset, det sanna brödet, den gode herden, den sanna vinstocken, och det finns säkert fler exempel. Och det kan finnas mycket i vår värld och i vår närhet som kan verka vara ett bra bröd, en god herde, men som inte är det. Jag kommer återkomma strax till något sånt exempel. Men Jesus, han sa att han var vägen, sanningen och livet. Och Johannes 3:16 säger, så älskade Gud världen. Inte bara några få. Inte bara en liten klick judar eller något annat folkslag. Eller några duktiga personer. Nej, han kommer för alla. Han älskar alla. Alla omfattades av Guds kärlek för världen. Drömmen är att alla skulle komma, eller alla ska komma till tro på honom. Jude, grek, slav eller fri, kvinna eller man, ung eller gammal. Eller som en sång som man har hört ibland sjungas, röd och gul och vit och svart. Det gör detsamma, har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Jag vet inte exakt vad det står i Bibeln, för jag tror inte det är ett bibelord, för jag har försökt söka det här. Men summan i det, att Jesus älskar alla människor, oavsett hudfärg, oavsett vem vi är, det är sant. Och i början av Johannes evangeliet så står det att, men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Jesus, han har gett oss rätten att bli Guds barn. Och det är inte för någonting som vi har presterat eller vi gjort oss förtjänta av, eller att någon annan har fått för sig det, utan det är för att Gud vill det. Han vill att vi ska bli hans barn, att vi ska vara hans barn. Och Jesus, han är sanningen, han är sann och han är på riktigt. Och vi får bygga vårt liv på Kristus. Människor, mänskliga ledare kan svika och kommer säkert att svika och falla. Jag har själv sett det flera gånger, hur personer som jag har sett upp till, både på avstånd men också som jag har haft nära, hur de har svikit, hur de har fallit när det inte visade sig. De visade sig inte vara de som de gav sken av. Ledare som kanske har sett den, bekräftat den, som har stått in saker i en och sett att ja, men du är bra, man har fått den här uppmuntran. Men när mattan dras undan så står man där och undrar, var det där verkligen sant? Eller var det bara några ord som de sa för att smickra och kanske för att knyta an. Var det så? Eller var det som de såg och bekräftade, var det sant? Och jag kan säga till mig själv att Gud, förlåt mig om jag eller när jag har byggt och drivits av fel motiv. När jag då har fokuserat på fel saker. När jag har sett upp till människor istället för att se på Jesus. När jag har förlitat mig mer på ledaren än på den verkliga ledaren. Och Gud, förlåt mig om jag har varit en person som har svikit. När jag har fallit. När jag har gjort fel. När jag inte har varit det där ljuset. Det där vittnesbördet. Den där förebilden. Som jag kanske själv önskar att jag vore. Bygg inte upp någon idoldyrkan kring människor. Låt inte andras tankar och idéer om vem Jesus är styra ditt liv. Vi ska tacka Gud för goda förebilder. Och de bästa av förebilder är de som inte pekar på sig själva utan pekar på Jesus. Men köp inte allt som sägs, inte allt som basuneras ut, inte allt som twittras eller skrivs på Facebook. Eller bara för att det råkar stå i en bok så behöver det inte vara sant. Mycket är säkert bra och vi kan lyssna, ta del och inspireras av det. Men sök själv källan, sök själv sanningen. Sanningen som är en person, Jesus Kristus. För Pilatus så var det ju andras åsikter, de här judarna, de här som tryckte på om vem Jesus var. Men om vi ser det lite positivt det där, när han själv ställer den där frågan. Vad är sanning? Jag vill tro att han ville veta. Vem är du, Jesus? Och även om inte han kanske då, där och då hade hela bilden helt klar, så var det i alla fall någonting som klarnade när han fann Jesus oskyldig. Och du kan ha en direkt kontakt med Gud, med Jesus. Och varför då nöja oss i våra liv med andrahands information, tredje hans information om vem Jesus är, när vi faktiskt har tillgång till honom direkt? Första hans information. Bygg på Kristus, han sviker inte. Vi sjunger ibland en sång: det finns en sanning som står fast. Det är namnet Jesus. Det enda säkra hopp jag har, det är namnet Jesus. Jag tänker att jag skulle vilja också återkomma till Billy Graham. Jag kan inte släppa honom. Jag nämnde honom för ett par veckor sedan. Och den här stora predikanten som dog här om veckan. Och han var kanske inte... Han var en människa. Han var inget helgon. Vi ska inte höja honom till skyarna. Men det här var en man som fick ge ett avtryck till den här världen. Och det som jag har uppfattat när jag läst om honom, det var att hela hans liv, det handlade om att just peka på Jesus. Och jag såg på ett klipp från ett litet sammandrag från begravningen. Och där som hade samlat de idag levande presidenterna i USA. Bara en sån sak vittnar ju om ett avtryck. Men så kommer ju hans barn upp och berättar små... Eller jag vet inte hur länge de talade, för det här var ju klipp. Men en av hans döttrar berättade hur hon hade gift sig. Och så, men hon kände ganska direkt i det här äktenskapet att jag har gjort ett misstag. Det här är inte bra. Och efter 5 veckor så lyckas hon fly från det här äktenskapet. Och hon beskriver att man vill liksom inte genera. Man vill inte dra skam över Billy Graham. Eller man vill inte dra skam över någon förälder. Men Billy Graham vill man inte genera. Men hon åker i alla fall skamsen hem till sin pappa. Och så beskriver hon hur hon kommer där på garageuppfarten, och så står Bill Graham där och med öppna armar och kramar om henne och säger välkommen hem. Och det var utan skuldkänslor. Det var bara en villkorslös, gränslös kärlek. Hon sa något i stil med att Billy, han var inte Gud. Men den dagen så visade han vem Gud var. Och när jag tänker på våra liv, så för mitt eget, så hoppas jag att vi i alla fall kan få ge de där glimtarna då och då om vem Gud verkligen är. Helst av allt så vill vi såklart stråla hela tiden. Men låt oss liksom ibland få förmedla den där kärleken från Gud. Och sanningen den är att Jesus, han kom inte för att rädda de rättfärdiga, de perfekta, utan han kom för att rädda de förlorade, de trasiga, de vilsna. Han umgicks med de kantstötta, de utstötta, de som inte platsade i de fina salongerna, de oönskade. De där som vi i vårt samhälle idag kanske vill utrota. Det var de som Jesus umgicks med. Och det här stack i ögonen på den tidens religiösa elit. De som hade maktposition. Jesus, han vände upp och ner på världen, på begreppen om vad den ledare var. Varannan onsdag så träffas vi här i kyrkan till något som heter Bible Talk. Och det här är en grupp då vi samtalar kring ett bibelord. Och metoden är sån att vi läser en bibeltext några gånger. Så låter vi på något sätt anden och våra tankar få tala. Och så försöker vi som återberätta och förstå vad den här texten som vi har läst handlar om. Och det blir fantastiska samtal där vi också försöker hitta någon lärdom, någon praktisk lärdom till våra liv. Jag skulle vilja uppmuntra. Jag menar, för var någonstans finner vi källan? Jesus bättre än i Bibeln. Vi möter honom i bön, i tillbedjan, i lovsång. Vi kan möta honom i en predikan. I våra tankar. Men framförallt så finns han i Bibeln, uppenbarad i bibelordet. Och min uppmuntran är att vi ska läsa Bibeln mer och läsa Bibeln tillsammans. Varför inte läsa Bibeln tillsammans med våra barn? På ett sånt här enkelt sätt att vi läser en text och så låter vi diskutera vi och försöker liksom hitta lärdomar tillsammans. Vi kan göra det med vänner. Och vill du bli ett Guds barn så är du beredd att ge Jesus en chans att på riktigt visa sig vem han är. Så tänker jag att vi ska ge den möjligheten. Jag tänker att vi ska göra det varje söndag. Ge möjligheten för människor att ta emot Jesus som sin herre, som sin frälsare. Att komma in i den här förstahandsinformationen, direktrelationen med Gud själv. Så finns du här idag som vill ge Jesus den här chansen. Så ska du få göra det och då kommer det finnas möjlighet till i samband med nattvarden här att sök gärna en förebedare, någon som kan be för dig, med dig. Vi är alla kallade till en relation med Gud. Det handlar inte om att vi ska klistra på oss en etikett att vi blir kristen. Eller att vi blir frälst, att vi får en etikett som kanske innehåller en massa fördomar. Utan att det handlar om att vi ska ha en relation med Jesus. Det är det handlar om. En levande relation. Ska vi be tillsammans? Ja, tack Jesus för att du är sanningen. Tack för att i en värld då många säger att de har sanningen, så vet vi att du står där orubbligt fast. Tack Gud för att vi får bekänna oss till dig, Jesus, som vår Herre, som vår Gud. Tack Gud för att du inte överger oss, att du inte sviker oss. Så som vi har fått se säkert många av oss människor göra, ledare göra. Tack Gud för att vi alla är i behov av din nåd, av din kärlek. Kom Jesus och visa vem du är. Och Gud, jag ber för var och en av oss att vi skulle söka dig än mer. Att vi inte lyssnar i första hand på vad andra personer säger om vem du är, utan att vi får gå direkt till dig, Jesus. Tack Jesus för att du vill tala till oss var och en. Du vill tala till oss i drömmar, i tankar, i böner, i tillbedjan, i bibelordet. Tack Gud för att du hjälper oss att komma in i den här källan, i det här livet med dig. Den här direktkontakten. Tack för att du är med oss. Och nu ber jag också för om det finns någon här. Du känner var ens hjärta. Men som känner att jag kanske har gått på andrahandsinformation. Gud, nu ber jag för den eller de personerna som känner så att de idag skulle få lära känna dig direkt. att de skulle få bli dina barn, att få ta emot dig som sin herre och frälsare, som Gud. Tack Gud för att du bryr dig om att du älskar oss alla. Amen.